Vad kan man göra med 7,7 miljarder euro? Nå, om vi lägger en sträng budget på 10 000 euro per dag, ja, då kan du leva loppan i 2000 år. Du kan också bygga Burj Khalifa, världens högsta byggnad, 6 gånger. Eller så kan du finansiera Finlands försvar i 1 år. Ja, i år kostade alltså vårt försvar 7,7 miljarder euro. Och enligt en rapport från en arbetsgrupp med representanter från varje riksdagsparti kan den siffran fördubblas under de kommande 10 åren. Hur går det här ihop med regeringen Orpos sparpolitik? Alla partier förutom Vänsterförbundet har dessutom skrivit under en skuldbroms som binder oss till att sänka statsskulden med hjälp av nedskärningar. Men går alltså försvaret före? Det här ska jag, Maja Nordman, fråga politisk reporter Sofia Kajander den kommande kvarten i Nyhetspodden. Sofia, om man ser på hur regeringen Orpo har fördelat Finlands pengar, vilka sektorer lider och vilka sektorer får mest pengar?
Det är ju ganska lätt att räkna upp sektorer som har fått mindre pengar. Alltså det har skurits väldigt mycket, historiskt mycket kan man säga. Alltså sociala tryggheten, vården, statsförvaltningen, också kommunernas statsandelar. Och därigenom har utbildningen drabbats också. Så att det har skurits inom väldigt många sektorer. Men en av få som har fått mera pengar faktiskt är ju försvaret. Och det här har ju förstås att göra med NATOs krav om att medlemsländerna ska satsa 3,5% av BNP i direkta försvarsutgifter. Så att där kommer det flera miljarder till också för Finlands del.
Sofia, du säger då att de har skärt ner jättemycket. Men förra veckan hörde vi att en utredning från en parlamentarisk arbetsgrupp säger att Finland borde fördubbla de här försvarsutgifterna under 2030-talet. Hur motiverar en regering som skär ner så mycket att det ändå ska fara mer pengar till försvaret?
Den här rapporten ska alltså bara tas som Försvarsmaktens önskelista, alltså det behov som finns att satsa mera pengar på försvaret. Det är inte ännu politisk realism, alltså alla partier förutom Vänsterförbundet skriver under nu att ja, försvaret behöver de här pengarna, men det betyder inte ännu att man har förbundit sig till att höja försvarsanslagen så här mycket. Och det är ju precis alltså, vilket ministerium som helst som får chansen att skriva en önskelista skulle förstås säga att vi behöver dubbelt upp med resurser. Och man ska nog se den här önskelistan som en slags profilering av försvarsminister Antti Häkkänen och en lyckad lobbning från Försvarsmaktens sida. Så att man ska kanske mera se den här rapporten och de här 14 miljarderna som ett förhandlingsbud som nu finns i offentligheten som säkert ökar chansen att försvaret får ännu mera pengar än man hittills har varit beredd på.
Alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet skriver alltså under den här rapporten, men det handlar alltså mer om att man skriver under att så här mycket pengar skulle försvaret egentligen behöva. Det är inte kanske någonting som är superrealistiskt.
Precis.
Okej. Men Vänsterförbundet sticker ut lite här. Det är enda partiet som alltså inte skrev under den här rapporten och det är också enda partiet som inte har skrivit under skuldbromsen. Hej, Maja från Klippet här. Där sa jag ett ord som jag känner att kräver en förklaring. Tidigare i år skrev alltså alla riksdagspartier förutom Vänsterförbundet under skuldbromsen. Det är en överenskommelse som sträcker sig över regeringsperioder och partier med det kortsiktiga målet att minska på budgetunderskottet och med det långsiktiga målet att få ner statsskulden till 40% av BNP. Och som kontext kan jag säga att vår statsskuld just nu är där riktigt under 90% av BNP, så det är ingen lätt utmaning. Men skuldbromsen gäller alltså inte bara regeringen Orpo utan också kommande regeringsperioder. Och på samma gång säger alltså den här parlamentariska arbetsgruppen att vi ska fördubbla pengarna till försvaret till omkring 14 miljarder per år och hålla den budgeten i ungefär 10 år. Men tillbaka till Maja och Sofia i studion. Hur motiverar man att man skriver under både skuldbromsen och det här behovet av mycket mera försvarsutgifter?
Sanningen är ju den att det går inte riktigt ihop. Också finansministeriets tjänstemän fick lite kaffe i vrångstrupen när de såg den här summan som nu kommer från Försvarsmakten. Man säger ju inte direkt nej till ännu mera satsningar, men det kräver ju alltså då att man politiskt kommer överens om var man ska spara ytterligare då, om man vill satsa ännu mer på försvaret än vad vi redan har kommit överens om. Alltså vi vet redan att under nästa period kommer vi att behöva spara kring 10 miljarder euro på grund av skuldbromsen. Och om man vill öka försvarsanslagen ännu utanpå de här 3,5% av BNP som NATO säger, så måste man spara ännu flera miljarder ovanpå det här. Så det är ingen lätt ekvation.
Slutsatsen av den här rapporten är alltså att våra försvarssatsningar måste stiga från 2,7 miljarder euro per år till över 14 miljarder, som du säger. Det här är ju en enorm summa. Finns det något riksdagsparti som faktiskt ser att det här skulle vara realistiskt?
Alltså vi kan ju börja med att Vänsterförbundet var som vanligt det enda partiet som på det sättet gick emot de andra partierna när det gäller att säga att okay, vi kan inte satsa vad som helst på försvaret. De meddelar en avvikande åsikt. Men i verkligheten, även om de andra partierna skrev under, så finns det nog inget parti, alltså inte en samlingsparti som har försvarat den här rapporten allra mest. Så ingen skulle, tror jag, på riktigt gå med på att presentera sparförslag till den grad att man skulle kunna bekosta så här stora satsningar och så här snabbt, alltså redan 2029 skulle man behöva fördubbla försvarsanslagen. Så att det är nog ingen som på riktigt går med, alltså det är politiskt omöjligt att komma överens om sådana summor.
Politiskt omöjligt, men finns det alltså på riktigt ett så här stort behov inom försvaret?
Det finns nog inga skäl att ifrågasätta att Försvarsmakten faktiskt behöver alla de här 14 miljarderna. Alltså det är ett verkligt behov. Det finns jättemånga saker inom försvaret som kräver resurser just nu. Alltså det finns en enorm reparationsskuld som behöver åtgärdas. Stora anskaffningar, jaktplan, drönarförsvar, personalbehovet ökar. Och det måste vi också komma ihåg att fast vi har en bild här i Finland att vi har skött vårt försvar väldigt bra, det stämmer nog till viss del. Men vi ska inte glömma att det har också gjorts nedskärningar under 2010-talet. Så att, alltså på grund av det lugna världsläget då. Och nu när behovet ökar så behöver vi faktiskt mera pengar. Och den stora saken som nu ligger i bakgrunden är ju förstås det att Donald Trumps USA har blivit ännu mer oberäkneligt, vilket gör att vi måste fundera om hur mycket vi kan förlita oss just på NATO. Och det här gör ju på något sätt att målstolparna flyttar på sig hela tiden. Så att det som vi har, de resurser vi har räknat med i försvaret, de växer hela tiden.
Så det handlar alltså om internationell press på ett sätt?
Absolut. I kombination också med att vi behöver underhålla vårt försvar så som det ser ut just nu.
Mm. Men Sofia, nästa år i april 2027 är det riksdagsval. Hur stor fråga tror du försvaret kommer att bli?
Om vi talar just om det militära försvaret, så traditionellt sett så brukar ju partierna inte vilja bråka om sådana frågor. Alltså man är oftast jättemån om att hålla upp en enad front utåt, inte minst mot Ryssland. Så att de här försvarssatsningarna kommer nog inte att bli föremål för politik. Alla är redan överens om att man ska uppfylla det här NATOs 3,5%-kravet. Men däremot ser vi ju rent tecken på att det kommer att bli ett val där man pratar väldigt mycket om säkerhet och trygghet då på ett bredare plan. Och där finns det ju absolut skillnader i hur mycket olika partier betonar just det här militära, alltså vapen, ammunition och soldater, jämfört med andra saker som stärker samhällets kristålighet. Alltså ett fungerande vårdsystem, utbildning och just förebyggande av utslagning och marginalisering.
Mm. Men som en liten sån här koll inför nästa riksdagsval då, hur förhåller sig de olika riksdagspartierna till försvarssatsningar och försvarsfrågor?
Alltså kort sagt kan man ju nog säga att försvaret är heligt i Finland. Alltså på grund av vår historia och vårt geopolitiska läge, så det finns inget parti som rakt ut skulle våga säga att vi inte behöver satsa mera pengar på att till exempel utveckla armén. Men det finns vissa säkerhetspolitiska frågor som nog har splittrat partierna under den här regeringsperioden. Vi har till exempel sett när det gäller den här frågan om att förvara och transportera kärnvapen på finsk mark, eller frågan om att träda ur Ottawa-fördraget och ta i bruk landminor igen. Så att traditionellt sett har ju partierna till vänster mera förespråkat alltså fredsarbete och nedrustning. Eftersom de ser att till exempel kärnvapen och landminor, det är sådana saker som betyder en onödig provokation österut. Alltså att Finland gör sig till ett mer sannolikt militärt mål genom att själv skramla med vapen. Medan alltså högerpartierna tar hellre det säkra före det osäkra. Man är mer pragmatisk och tänker att det är bäst att förbereda sig så gott som möjligt, också genom att anskaffa vapen ifall det värsta tänkbara händer.
Mm. Som du sa lite tidigare har det ju hänt liksom stora anskaffningar inom försvaret på sistone, och till exempel de här F-35-jaktplanen från USA. Vi ska få den första leveransen nu i år, men det har ju fått jättemycket kritik, för det har till exempel visat sig att de här jaktplanen kommer bli mycket dyrare att underhålla än vad man trodde. Men är det nu så att när det blir osäkra tider så ska försvaret liksom bara få satsa pengar på vad som helst utan att någon höjer på ögonbrynen?
Till viss grad kan man nästan säga att det är så, därför för att försvaret får nu mera pengar, men man kan säga att den här politiska kontrollen över hur de här pengarna exakt fördelas eller vart de riktas, den är nog ganska svag. Alltså försvarsmakten har ganska fria händer, och det visar ju också den här nya rapporten att de flesta partier skriver under att det här är vad försvaret behöver, men man ifrågasätter liksom inte försvarsmaktens bedömning om hur pengarna då borde riktas. Och om man till exempel jämför dem med den politiska diskussionen om social- och hälsovården, så där går ju politikerna mycket mer in och säger hur borde pengarna styras och riktas. Borde vi ha privat eller offentlig vård? Hur snabbt ska man få vård? Var borde tjänsterna finnas? Men när det gäller försvar så har vi inte en sån här politisk diskussion, utan man litar mest på vad försvarsmakten själv säger.
Men vad ser du då för risker med att vi skär ner i till exempel social- och hälsovården, men ändå fortsätter ösa pengar till försvaret och på ett sätt då litar blint på att experterna där vet vad som är bäst att satsa pengar på?
Kort sagt, det måste finnas någonting att försvara också i slutändan. Alltså, man talar ju ofta om ett sånt här begrepp helhetssäkerhet, som består då av alltså, människor som mår bra och känner sig delaktiga i samhället. De är också kriståliga. Och när vi tänker på den här försvarsviljan och förmågan, så den påverkas ju direkt av hur inkluderade människor är i samhället och hur bra de mår. Så att om man tänker på också den inre säkerheten, så det är nog viktigt att man håller de här satsningarna också på vård och välmående, samtidigt som man köper mera vapen.
Tack för det här, Sofia.
Tack.
I nyhetspodden idag har du hört mig, Maja Nordman, och politisk reporter här på Svenska Yle, Sofia Kajander. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent, och Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud. Nyhetspodden hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan, och gör gärna ett konto där så kan du spara dina favoritpoddar.